Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Kring, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp äventyrsaktivisten Johan Ernst Nilsson, min barndomsvän från högstadiet som gick ut med en etta i gympa, men som nu har gjort över 60 expeditioner, bestigit The Seven Summits och massa andra äventyr. Vi pratar om hans enorma engagemang i naturen. Det blir snack om spiritualitet, hur man förbereder sig inför en expedition, mental träning, att det omöjliga är alltid möjligt. Det tar bara lite längre tid. Att paddla till Sahara från Stockholm, om att stiga upp med solen, endast äta ett mål mat om dagen, om att föra samman filosofin från uråldriga stammar med västerländsk teknologi och att äta svenskt smågodis på Grönland. Johan Ernst Nilsson, du har bland annat bestigit de sju topparna, eller som de kallas The Seven Summits, som också är titeln på en av dina böcker. Det är de högsta bergstopparna i varje världsdel. Du kallar dig själv äventyrsaktivist eller upptäcktsresande. I den här föreläsningen där jag har haft privilegiet att lyssna på en här i Stockholm får vi ta del av dina fantastiska äventyr, men även där du lägger stor vikt vid att prata om att ingenting är omöjligt. Du har gjort över 60 expeditioner och besökt över 182 länder. Gått över Grönland, eller gott och gott. Åkt på längdskidor, paddlat till Afrika, cyklat till Sahara för att bara nämna några få äventyr. Du är djupt engagerad i klimatet och bestiger inte bara berg utan dokumenterar naturen, städar på bergen och är engagerad på flera olika sätt. Just nu är du aktuell som programledare i tv-serien Expeditionen där du guidar några kändisar upp på ett högt berg. Du föreläser, skriver, coachar, fotar och producerar. På ditt Insta kan vi se dig på de mest fantastiska platserna på jorden. Men också skaka hand med både Leonardo DiCaprio, Deepak Chopra, Dalai Lama och Bill Clinton. Jag vill såklart prata med dig om dina resor. Vad som fick dig att vilja ha mer om dina morgonrutiner, höghöjdsträning, klimatet, att förbereda sig fysiskt och mentalt inför en expedition och massa, massa annat. Varmt, varmt välkommen till podden Träna med Kirin!
Eller som min mamma skulle säga, jag är arbetslös. Det är liksom, jag håller fortfarande på att försöka leta efter vad jag egentligen gör. En introduktion här, så att jag funderar på liksom, aha, okay, vad exakt gör jag? Jag
men det är mardrömmen när man hamnar
på bröllop. Vad säger du?
Får du den känslan ibland? Är du så här...
Ja, men det får jag. Speciellt om jag hamnar till exempel på ett bröllop eller någon sån här, du vet, man sitter bredvid någon och så av någon anledning så kanske man inte vet vad jag gör eller vem jag är. Och så sitter jag och säger, ha, så vad gör du för någonting? Och bara, nej, jag orkar inte. För att det är lite så här, det är inte helt solklart vad jag gör. Även om jag ska fylla i sådana här papper och så här saker, det står så här profession.
Ja, den eller, finns ju inte riktigt, tandläkare. Alltså, vi går ju under normer som inte, eller så här, titlar som inte finns riktigt.
Nej, men så är det. Men när jag kliver på flygplatser ibland och de frågar liksom business och pleasure, ler jag alltid och säger both.
Ja, men om, om vi nu sitter och har varandra till bordet på ett bröllop och säger så här, ah, men Johan, vad kul. Vad gör du för någonting? Nu får du frågan. Shoot.
Det där har ju förändrats lite grann med tiden. Jag började nog egentligen mina äventyr med att egentligen jag ville visa mig själv och andra vad jag kunde göra. Jag jobbade på den tiden, jag var 93, 94 någonting. Jag jobbade som barpianist på Grand Hotel nere i Stockholm.
Men nu går ju händelserna i förväg jättemycket.
Vad sa du?
Nu går ju händelserna i förväg jättemycket. Så svarar du väl inte om vi sitter på ett bröllop?
Nej, det gör jag kanske inte. Okej, frågan då.
Om du får vad en sån här speed dating, vad gör du för någonting?
Jag reser runt världen och försöker leta efter ställen där jag kan göra en förändring. Sen ta in finansiärer, produktionsbolag, gör böcker och filmer för att göra den förändringen.
Fantastiskt. Det är ju grymt ju, det har du det. Punchline.
Ja, att det inte existerar kan man säga.
Det är bara att... men du, vi har ju hängt mycket. Du ska få komma tillbaka till pianisten. Vi har hängt mycket tillsammans under högstadietiden. Vi pratade lite om det innan vi började trycka på record-knappen, då vi faktiskt gick i samma skola. Du var ju tillsammans med en av mina bästa vänner och jag var tillsammans med en av dina vänner. Och det var tidigare. Sen så gick det ju en massa år. Och nu är du en enormt framgångsrik äventyrsaktivist. Jag gillar den titeln. Den titeln kan vi väl säga att du kan ha, eller hur?
Ja, nog det som är
Upptäcktsresan.
närmast vad jag gör, tror jag.
Ja, och det är så
Adventure Active.
roligt att du är min gäst idag. Det var länge sedan vi sågs. Du var på en föreläsning, det var fullt hus, någonstans i en lokal nere vid, vad heter det där bakom Strandvägen 1, Armémuseet, nej, stall, någonstans där nere, du vet,
Ja,
bakom
just det, kommer jag
Dramaten.
ihåg. Det var en musikmuseum, eller någonting åt det hållet. Någon
Ja,
musikmuseum
och
eller något åt det
Mollan
hållet
var såklart där, våran gamla
där.
lärare.
Ja!
Ja.
Gamla gymnastiklärarinnan.
Ja.
Kommer du ihåg vad hon reste på sig?
Jag vet. Hon frågade, du kan få berätta om det, om ditt gymnasiebetyg
Ja,
i gympa.
jag är gymnastik.
Du har ett, precis. Du laggar lite för du sitter på ett hotellrum med dålig uppkoppling. Så du sa du har etta gymnastik.
Så jag ettade gymnastik och jag på den tiden då var inte alls intresserad av någonting som hade med idrott att göra på något sätt. Och under den här föreläsningen då, 25 år senare, så är min gymnastiklärarinna i lokalen och ställer sig upp inför 1000 pers och avbryter mig och säger att jag får en retroaktiv femma.
Det är fantastiskt ju. Det
Ja, det var faktiskt jävligt kul.
var en jättefin föreläsning. Jag har den vackra, vackra boken Seven Summits. Men du, hur mår du idag och var befinner du dig på jorden? För det är två frågor som är självklara för vissa, men för dig är det ju inte riktigt det, för du snurrar ju runt i världen.
Ja, jag har varit senaste månaden i West Papua, som är alltså den västra delen av ön Papua. Högersidan och östsidan är Papua New Guinea och västsidan är Indonesien, som heter West Papua. Där finns det fortfarande mycket stammar kvar som inte är kopplade till västvärlden. Och där var jag nästan en månad nu och reste runt, träffade stammar, bodde med dem, diskuterade. Och en dokumentärserie och ett projekt som egentligen handlar om hur integrerar man stammarna med den moderna världen utan att förstöra dem? Hur behåller de sin visdom och sin energi och sina kunskaper, men ändå integreras med iPhones och datorer? För det kommer att komma. Man ljuger om man säger att det inte kommer att hända. Det kommer att hända. Men hur kopplar vi samman vår västvärld med den gamla fina tribal-världen då, utan att förstöra den? Så det har vi gjort lite som vårt projekt, att försöka liksom komma underfund med.
Spännande. Kom ni fram till någonting då? Eller är det inget du vill avslöja riktigt ännu?
Nej, men det kräver många år av research. Vi gör ju en hel serie, vi kommer att hålla på i kanske 5 år med det här, som handlar egentligen om. På engelska säger vi egentligen att to survive our future, we must go back to relearn our past. Och relearn, då menas det med att vi har redan kunnat allt det här. Vi vet redan hur det är att använda plantmedicin, hur vi använder vissa typer av tekniker, hur vi använder morgon, sol, saker, hur vi give birth. Alla de här sakerna, det har vi vetat om. Men nu om vi har ont i huvudet, då får vi bara ett piller. Äta den här tabletten, så är det bra sen. Men de tänker istället ett steg tidigare. De tänker så här, vänta nu, varför fick du ont i huvudet? Vad kan vi göra för att du inte ska ha ont i huvudet? Och vilka plantor kan du äta för att få en balans i kroppen för att inte få huvudvärk? Medan vi säger, vi kör på som vanligt, här är ett piller. Så det är den dialogen som vi försöker ha det är svårt också i och med att de inte kan det språket jag talar. Så vi måste ha translators, så det är inte alltid helt enkelt.
Men det där är ju otroligt intressant, för det är hela den österländska filosofin inom ayurvedan och alla de ja, Kina, Japan, alla de här delarna, där man går till roten med vad är obalansen i kroppen? Det är ju inte ut för att ha ont i huvudet, för att ha ont i huvudet på det stället, det kommer ju av en anledning. Så det där ser jag väldigt mycket fram emot.
Ja, och också vad som är intressant, Shirin, är att när jag varit till exempel på Grönland eller Himalaya eller Australien eller Amazonas eller Mexiko. Alla de har ju liksom indigenous people, tribes, som man säger så, som är det är maya, inka, det är sherpas, det är inuiter, det är som vi kallar för eskimoer. Alla de här personerna runt om i världen. Vad som är intressant är att alla de här hanterar vissa saker på samma sätt utan att någonsin ha träffats. Vilket betyder att de hanterar sol, de hanterar mat, Jag satt med en sherpa, eller en tibetansk munk, uppe bland bergen i Indien en gång. Och han bad till sin mat innan han åt den. Och jag sa, men varför ber du till maten? Du är inte religiös, du är ju buddhistisk munk. Ni tror ju inte på Gud på det sättet. Vad är det du ber om? Jag ber inte, jag tackar. Jaha, vad är det du tackar då? Så pekar han på tallriken. Vet du hur mycket som måste ha gjorts för att det här ska vara möjligt? Någon har gjort bordet, tallriken, besticken, maten. Stackars kossan har dött för oss. Och de här fina små morötterna har liksom lagt sig på sin tallrik. Och han berättar en hel historia runt allt det här. Och helt plötsligt så såg jag det här inte som mat längre. Jag såg det här som en hel, det var ju helt smörgåsbord utav känslor och energier.
Det var
Och inte
inte
var det han tackade
McDonald's.
för. Vad sa du?
Det var inte McDonald's.
Nej, exakt. Utan han tackade alltihopa som var på bordet och även bordet i sig. Allting som var för att han skulle få den här fina måltiden. Och det där ser jag också bland inuiterna på Grönland. Jag ser det i Amazonas. Och de känner ju inte varandra. Så det
Nej.
betyder att alla de här har ju sedan 100 000 år tillbaka hittat någon form av balans med naturen som vi inte har hittat. Och det roliga är, Shireen, det är att vi säger jag ska gå ut i naturen. Vi måste förstå att vi är naturen. Inte förrän vi förstår att vi är naturen kan vi leva i balans med naturen. För vi säger att vi går ut i naturen. Vi är vi, sen går man ut i naturen. Man säger min själ istället för att säga min kropp. Jag är själen. Det är balansen mellan energin och balansen med naturen som vi inte riktigt har hittat, som de har hittat. Därför försöker vi se lite grann, hur kan vi hitta den balansen med de här stammarna och fortfarande leva med en iPhone, med teknologi och kunna flyga och kunna leva här, men fortfarande anamma den gamla kunskapen innan den försvinner. För har den försvunnit en gång, då kommer vi aldrig få tillbaka den. För den här har ju utvecklats för 100 000 år sedan stenåldern och tillbaka. Sakta men säkert har vi hittat en balans. Det kan vi aldrig göra om igen. Mänskligheten kan aldrig komma tillbaka till stenåldern och lära sig det här igen, utan vi måste hitta den här balansen för att vi ska kunna överleva. Och vi måste lära dem hur de ska överleva sin integration med den moderna världen. För man ljuger om man säger att det kommer inte hända. Det kommer att hända. Frågeställningen är bara, hur kommer det här att hända och vad kan vi göra för att det här kommer bli en bra liksom, koppling mellan oss?
Otroligt intressant.
Viktigt skulle jag säga. Jag skulle säga att det är viktigt. Och även om inte jag skulle göra det här så tycker jag någon annan borde göra det. För det måste göras. Det vore en skymf mot mänskligheten att tappa all den här energin som jag tror kommer vara borta inom 20-30 år. Kanske 5-10 år. Vi går ju sakta men säkert och skövlar allting som vi kan. Det är mining industry, det är oil industry, det är ta bort träd och alltihopa. Visst, kan mycket väl vara fine på många sätt. Vi kanske måste ta bort vissa träd och måste kanske använda olja och vissa saker. Men det måste finnas någon balans i det hela. Vi kan inte bara skövla och sen så strunta i vad vi skövlar. Vi måste i sådana fall replant sådana fall och så vi växer upp nya träd och hitta balans i det hela. Jag vill inte sitta ute i en skog och sen så leva utan elektricitet. Jag förstår att vi måste ha en balans. Men vi kan hitta en balans. Vi måste bara försöka förstå den här balansen.
Wow. Finns det hopp, tror du?
Hoppet är det sista man lämnar. Även om jag varit i situationer ibland på berg och saker där jag känt helt hopplös, så måste jag ändå ha lite, lite hopp. Det fanns en situation när jag fick en allvarlig skada i Antarktis när jag var ute kitesurfa en gång för massa år sedan. Då ligger jag där och så har jag liksom ryggen har fått liksom, tre liksom, slipdiscs och kotförskjutningar och jag har fått brutna revben och alltihopa. Jag ligger där och tänker hur ska jag ta mig vidare ner till Sydpolen? Fortfarande 10 dagar. Och så börjar jag skratta. För jag kommer att tänka på en film som jag såg som heter Dumb and
Ja.
Dumber med Jim Carrey.
Ja.
I den finns en scen där han står med den här tjejen som han gillar och han säger What are the chances you and I getting
Mary.
out together? Och hon bara Not good. Not good like one out of 100. Och hon bara No, more like one out of a million. Och så svarar han, so you're telling me there is a chance. Och
Yes,
den
älskar, älskar.
positiviteten älskar jag. Jag började gapskratta när jag låg där, för jag kände så här, I'm fucked. Jag kommer inte någonstans. Jag är helt, helt borta. Men inte riktigt helt borta. Det finns fortfarande en liten chans kvar där jag kommer fram. Och den lilla procenten var den jag var tvungen att hänga på liksom och försöka ta mig fram med den lilla procenten. Jag tyckte 99% I'm screwed big time, men 1% kanske jag klarar det. Och den 1% var jag tvungen att liksom, så tänkte jag på den scenen från filmen.
Det är skitroligt. Det är jätteroligt. Den filmen alltså, den måste man se. För er som inte har sett den, dumdummare.
Jo, men det är väldigt smart humor, just den här. Det är mycket dum humor den, men den scenen är väldigt smart. Hon fick förklara för honom att det är no way whatsoever. Not one out of a million. Men han ser ju one out of a million som positivitet.
Mm.
Och det är den inställningen vi ska ha, tycker jag, i livet.
Och men den pratar du ju mycket om på dina föreläsningar också. Make the impossible possible. Jag lyssnar på många av dina TED-talks och intervjuer.
Jo, men... Ja, men också så här, jag tycker så här, allting är möjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid.
Ja.
Ordet omöjligt är någonting vi har skapat. Mänskligheten, vi människor, har skapat ordet omöjligt. Det finns inte i naturen. Det finns ingenting som är omöjligt. Du har gräs som kommer upp ur asfalten. Du har liksom jordbävningar som förstör och sen byggs det upp igen på 1 miljon år. Alltså, omöjligt finns inte i naturen. Vi har skapat ordet omöjligt för vi behöver ett ord som förklarar att vi inte vet hur det funkar. Vi behöver ett ord som förklarar att vi vet inte hur man gör. Det betyder inte att det är omöjligt. Det betyder bara att vi inte kan göra det. Om jag hade visat en iPhone på 1300-talet hade de antagligen bränt mig levande. Hade visat elektricitet på stenåldern hade de trott att jag var Gud. Kanske. Allting i mitt rum runt om mig här. TV, datorer, grejer. Allt det här var omöjligt 500 år sedan. Allt det som jag ser som omöjligt kommer bli standard om 1000 år. Time travel, allt det där som vi ser så här, det här är omöjligt. Nej, det är inte omöjligt, det är bara att vi inte vet hur det fungerar. Så därför vill jag säga att omöjligt existerar inte. Allting är möjligt, det omöjliga tar bara längre tid.
Den tar jag med mig, det omöjliga tar bara lite längre tid. Den kan alla få ta med sig idag om ni sitter med något projekt som känns omöjligt. Du, vi ska ju gå tillbaka till hur du mår idag och var befinner du dig. För vi vet att du är på ett hotellrum, du har inte jordens bästa uppkoppling. Men hur mår du? Ögonen.
Jag mår väl blandat, tror jag. Jag har en ögoninfektion så att mina ögon är uppsvullna. Jag har penicillin och kortison och saker. Det kan vara från när jag var bland stammarna att någonting hände. Jag fick någonting i mina ögon. Eller... Men vad som är intressant där, Shirin, är att jag är en sån här person som jag dricker vattnet överallt i alla länder jag kommer till. Jag är i Indien, jag är i Afghanistan, jag är i Nordkorea, jag är i USA eller jag är i Schweiz. Jag dricker vattnet. Blir jag sjuk ibland? Ja, det blir jag. Men... Jag bygger upp någon form av liksom, vad säger man, någon form av styrka i kroppen. Utan jag äter lokal mat, jag äter spicy mat och blir jag sjuk ibland? Ja, blir jag. Men jag är betydligt mycket starkare än många andra som jag känner. Jag är ju vänner som bor i Los Angeles och dricker flaskvatten varje dag. Även fast jag bara står på kranen och dricker. Så att jag blir någorlunda sjuk någon gång. Jag får lite sådana här saker någon gång. Men överlag så håller jag mig ganska frisk faktiskt.
Vad skönt. Och då, var är du i världen någonstans nu då?
Idag är jag i Dubai. Och jag är här, ska hålla en föreläsning. Sen ska jag vidare till Afrika. Utanför Tanzania. Ett marine reserve. Reservat, säger man på svenska. Och där ska jag vara där en vecka och göra lite research. Och jag ska även göra lite research för organisationerna som jag jobbar med. Rewild, som var Leonardo DiCaprio Foundation ambassadör. Så jag ska dit och göra lite research och saker och titta runt lite grann, se vad som behövs göras. Det är mycket vad jag gör. Jag åker runt världen och försöker ta reda på var behövs det göras någon form av ändring. Sen kontaktar jag regeringar, företag, människor med min, som man säger så, och säger liksom att vi behöver hjälpa till här. Och sen så jag rejsar runt 30-50 miljoner kronor per år via mina nätverk, och ibland så ringer jag upp dem och säger så här: hörni, nu behöver vi hjälpa till här, för nu behöver 10 Rangers lön här i ett år. Och så ringer jag lite samtal och försöker få, så jag har byggt upp lite grann under åren ett stort nätverk av personer som vill hjälpa till, och de frågar mig: vi vill hjälpa till, vi kan hjälpa till, vi är framgångsrika, vi litar inte på någon av de stora organisationerna, hjälp oss. Så då tar jag fram exempel på organisationer där jag känner att här behövs det liksom, här behövs det göras lite förändring. Och sen så då så, ja, så. Och så kombinerar jag det efter som en businessmodell. Utan jag tar ut dem på ett äventyr. Så att, följ med mig till Afrika exempel. Vi åker på safari. Och det är top quality, högsta grejer. Vi har security med oss, vi har kockar, det är high level. Men alla är med och donerar. Alla är med och bygger upp, alla är med och bygger Rhino, liksom, som du vet, olika centers, och vi ger löner till. Så det är en blandning utav, de åker på ett fint äventyr, de får vara med och bli, som jag kallar dem för, adventure activists. De gör ett äventyr med mig och de är också med som filantropi och hjälper till. Och sen utöver vad jag lägger från procent från vad de betalar mig, så ger de sen donationer extra. Jag var uppe i ett kloster i Nepal för ett tag sedan, och då var det en munk som behövde hjälp med att bygga ett nytt kloster. Då var det en kvinna som tog fram checkblock och gav en 1 miljon kronor till
Och
honom för att bygga
hjälp.
upp de här klostren. Och sådana saker hade aldrig hänt om inte hon hade varit där och sett
Nej.
vad som verkligen behövs göras. Så att så gör jag.
You're on a mission.
Jag brukar säga så här, Shirin, att jag är inte en scientist. Jag kan inte bevisa siffrorna. Jag är inte en politician, en politiker. Jag kan inte ändra lagarna, men jag är ett fönster. Jag åker till ställen där ingen annan åker och tar fram information, fotografier, dokumentärt. Jag pratar med folk. Exempel, när jag var i Nepal under jordbävningen så stannade jag där i 4 månader för att hjälpa upp och bygga upp de här klostren och skolor och sjukhus efter det här då, som hände, jordbävningen.
Ja, men du
Och
måste
då
berätta för lyssnarna
såg
vad det
jag.
var först innan du kommer dit. Det var ett jordskalv 2015.
Exakt, det var en stor jordbävning 2015 och då var jag på 4000 meter i ett kloster som rasade ihop och jag sprang ut. Alla åkte därifrån och jag satt själv där med lokalbefolkningen och tänkte, hur ska vi lösa det här? Och då satt jag med satellittelefonen och började ringa runt och började samla in pengar. Sen var det en massa stora organisationer som skickar över mat och vatten. Och de här sherpas, de tittade på mig så här, vad är det här för någonting? Ja, det är mat och vatten. Vi är ju 1000 jakar, vi har ju smältande glaciär från Everest. Varför ska det vara vatten och mat för? Men vad är det ni behöver då? Vi behöver 5 gånger 2 meter tunna plastskivor. Jaha, vad behöver ni det till? Jag sätter över taken för monsunen kommer läcka in, alla tak är knäckta efter jordbävningen, kommer komma in, kommer bli mögel, kommer komma råttor, kommer bli sjukdomar. Så vi måste täcka våra tak innan vi har råd att bygga upp de här igen till nästa säsong. Och då börjar jag sitta och ringa runt och skicka över från Indien plattor som då skickades över och så hjälpte jag till då att bygga upp de här husen i Nepals bergsbyar med den här, liksom, med de här plastskivorna. Medan liksom, organisationerna satt där med sin mat och vatten och undrar varför ingen kom och tog deras lådor. Alltså, du vet, så att man måste vara på plats ibland för att se var behövs ändringen, liksom. Var behövs förändring?
Och vad fint, vilken jäkla insats du gör, Johan. Men om vi backar lite igen, tog studenten, vad hände däremellan? Vad var tankarna från början innan du började förstå att du faktiskt kunde ändra ditt mindset och till exempel lära dig spela piano? För du kanske inte tänkte när du tog studenten att jag kommer sitta som en nyckelperson i det här sammanhanget som vi pratar om, naturen och som äventyr och så som du gör nu.
Nej, alltså allting kommer ju successivt, step by step. Det är som en liten dominobricka det här. Det börjar nog egentligen med att jag såg Elton John spela piano på TV. Och då så tänkte jag så här, det där skulle bli fantastiskt att lära sig spela piano. Och då tänkte jag så här, men om han kan spela piano så kan väl jag spela piano. Alltså, han var ju också en person som inte kunde spela piano. Sen började jag spela piano och började lära mig mer och mer och mer och började träna och sen började jag bli bättre och bättre. Sen började jag jobba som pianist och jobba på gamla Alexandra och jobba på gamla olika nattklubbar och restauranger och sen nere i södra Frankrike. Då jobbade jag på somrarna, spelade piano på kvällarna och hängde på beachen på dagarna och
Gud,
ja,
så trevligt.
du vet. Ja, men så det var liksom, det var det typ av livet när man var så här 19, 20, 21 där. Sen så var det vid ett tillfälle så Rickard Lagerman, en kompis till mig, han sa till mig, lång
Söta
kille.
Rickard, ja.
Någon Rickard.
Ja då.
Ja, han var på Grand Hotel där jag satt och spelade och sa till mig så här, ja det är intressant, du har öra för musik. Ja, jo, det, kanske, men det är också mycket träning, sa jag. Det är mycket planering och fokusering och träning. Jo, men det kan ju inte bli vad du vill i livet bara för att du tränar och är motiverad. Jo, det kan jag väl bli, sa jag. Ja, men det var ju sämst att jumpa, du kan ju inte cykla till Hamburg bara för att jag tycker det är kul, liksom. Jag kan cykla till Sahara om jag tycker det är kul, men jag vill inte. Och så börjar alla skratta. Ja, mer ursäkter. de mer ursäkter? Vadå, kom
Nu
jag med
växte
ursäkter?
hornen ut, känns det som.
Ja, men då tänkte jag så här, vadå, kom jag med ursäkter? Så här, ja, men du bara snackar, okej, fine. Så jag såg uppe från jobbet, köpte ett tält och en cykel. Och sen så började jag cykla mot Sahara, någon vecka efter det.
Det är ju en bit.
Och ja, det kom jag underfund med efter. Jag tänkte så här, Afrika, det måste vara via Mariatorget. Så jag tänkte säga, jag måste ju vara via söder. Så jag cyklar ju söderut först. Södertälje måste vara rätt. Och ringer min mamma första dagen. Mamma, nu kommer jag hem. Det här var ju inget kul. Ja, men det gjorde ju idag. Det var ju duktigt jobbat. Södertälje var ju en bra bit att cykla. Jag har ju alla cyklat runt Djurgården förut. Så att, det var ju fascinerande att kunna cykla till Södertälje. Ja, men det är ju fantastiskt. Liksom. Men om, ja, men jag är trött. Jag kommer hem nu. Ja, men det gjorde ju idag. Du kanske kan göra samma sak som du gjorde idag, fast imorgon. Ja, men jag gör det. Så får vi se. Och så kommer jag hem. Så gjorde jag nästa dag, cyklar igen. Och så ringde min mamma. Nu kommer jag hem. Det var ingen kul. Ja, men det gjorde ju igår. Och så gjorde du idag. Och så gör du samma sak imorgon, så kanske det går på samma sätt.
Bra coach.
Och så är det intressant, Kirin, är att gör du bara idag i 52 dagar, då kommer du till Sahara.
Ja!
Så efter liksom
måndag hela veckan, eller vad säger man?
500 kilometer, 750 mil, så kom jag fram där och stod där i sanden och tänkte så här, har jag cyklat till Sahara? Det går ju inte att göra. Det kan inte jag göra. Jag kan inte cykla.
Wow.
Men jag cyklar varje dag förbi Södertälje och sen så ner och så, du vet, förbi Köpenhamn och så vidare. Så successivt kommer jag fram. Och sen så kommer jag tillbaka igen och så sa ju killarna då, ja, du har ju ett öra för musik och så har du läggningar för cykling. Men vad fan, fattar inte vad jag pratar om? Jag säger, jag har ju att göra med motivation och motivering och saker. Då såg vi vad det igen. Jag skulle paddla samma sträcka som jag hade då cyklat. Det tog ju 6 månader att paddla till Afrika. Och så där höll det på lite grann där. Och det handlar mest om mig. Stort jag. Jag hade etta gymnastik. De trodde att jag inte kunde göra de här sakerna. Och då tänkte jag, nu jävlar ska jag visa dem att jag kan göra det här. Så det handlade mest om den saken. Viktigt att visa vem jag var. För mig själv, men också för dem. Sen så successivt så handlade det mycket i media. Sen började jag göra mycket media där runt 94-95. Så började det handla mycket om att jag kunde göra det här omöjliga. Och jag var någon slags liksom superman och så vidare. Och jag tittar på det här är ju löjligt. Det här är ju pinsamt. Det här är ju inte jag. Ja, men journalister behöver ju någonting att skriva om. Så det blir bättre story att visa att jag var den här pianisten som blev den här supermannen som gjorde de här sakerna. Och besteg Mount McKinley, Alaska och så vidare. Men det här stämmer ju inte. Jag är inte en sån person. Helt ärligt tänkte jag. Om jag kan göra det här kan ju vem som helst göra det. Så jag började förklara det för folk i media och andra äventyr. Och så kom till mig och sa, du Johan, du pratar inte så mycket om de här sakerna. Det är inte bra för oss. För det är bra för vår sponsring och saker att alla tror att vi är supermän. Säg inte att alla kan göra det här. Då är vi vanliga människor. Det blir jättepinsamt. Jo, men det stämmer ju inte. Jag är ingen supermänniska. Jag bara bestämmer för att cykla till Afrika eller paddla till Sahara eller vandra genom Alaska eller vad det nu är. Så gör jag det. Kan jag göra det, kan vem som helst göra det. Sen börjar jag filma det hela. Jag åkte med Göran Kropp till Himalaya 97 och besteg 8000 meters topp. Och kom inte upp till toppen där, men kom till 8000. Och därifrån sen då så började jag filma mer. Åkte till Antarktis. Filmade klimatforskning 97. Gjorde första filmerna om klimatförändringarna för Vetenskapens Värld, för Discovery Channel. Och då var det ingen som förstod vad klimat... Alltså, de berättar för mig, forskarna där, att det är climate change och du vet, global warming. Du vet vad det är, va? Jo. Att det blir varmare, ja. Är det jättebra? Nej, det är inte bra. Är det inte bra? Att det blir varmare är jättebra. Nej, det är dåligt. Är det dåligt, sa jag 97. Varför är det dåligt för? Så började jag läsa på det där och så tänkte jag så här, det här kan inte stämma. Om de här siffrorna stämmer borde ju alla tala om de här sakerna. Och inte förrän 10 år senare när Al Gore gjorde 2007... The Inconvenient Truth, som det här börjar bli liksom uppmärksammat. Men jag gjorde 10 år innan, men det var ju inte någon som vill lyssna på de här sakerna som vi gjorde på Vetenskapens Värld. Det var ju många liksom som gjorde de här stories som ingen riktigt lyssnade på den tiden. Så jag började mer och mer gå in i det här och hoppa från den här extremidrottaren, den här äventyren, mer in i exploration, blev explorer. Kom in i Explorers Club, gjorde de här sakerna, jobbade mycket med upptäcktsresande. där vi gjorde liksom resor till Mongoliet, vi gjorde till Amazonas djungler, vi gjorde hela Nordvästpassagen i 3-4 månader med båtar och studerade migration of birds. Vi åkte ner till Antarktis, studerade klimatforskning, gjorde fotoböcker, gjorde, du vet, började skriva för vetenskapliga magasin. Och sen gick jag in från det, så från adventure in till exploration och sen in till philanthropy. Tänkte jag, bra, nu har jag gjort äventyren och sen har jag gjort de här upptäcktsresande. Och där, den här transition som var där var ganska intressant, därför att forskarna sa till mig följande: Johan, snälla, kan du i dina intervjuer, kan du berätta de här sakerna? Varför ska jag berätta? Det kan väl du berätta? Ja, men ingen lyssnar på oss. Ingen läser Nature and Science.
Nej.
Ingen lyssnar på illustrerad vetenskap och sådana saker. Ingen läser de här grejerna, utan de här forskningsmagasinen är ingen som lyssnar på. Men du av någon anledning kommer in på TV4, liksom Nyhetsmorgon och alla de här sakerna, för du gör en massa äventyr. Kan du kombinera din uppmärksamhet i äventyren med vår forskning? Så kan du i alla fall berätta liksom vad vi liksom har att berätta. Så jag börjar göra det mer och mer, börjar få in mer och mer det här i media, att det finns saker och ting som behöver göras under de här äventyren, förändringar som behöver göras. Så då gick jag in mer i då philanthropy och sen började jag mixa äventyren med philanthropy. Så byggde jag upp det här till adventure activism, som gick alltså från extremidrott in till upptäcktsresande och sen så in till philanthropy, som nu mixas med äventyr. Så det var egentligen den, men det tog 30 år och 60 expeditioner och 3000 nätter i tält. 8,5 år av mitt liv har jag bott i tält. Så menar, det är liksom, det har blivit en lång, lång resa. Men ja, en lärdomsrik
Ja, jag
resa.
fattar. Men så intressant. Men du, så här, om vi kan kortfatta, hur ser en planering ut för en expeditionen då? För det är ju ändå så här, jag tänker att du måste vara både fysiskt och mentalt förberedd.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflarn. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg ett till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten.
Kanske inte bara är att ta ryggsäcken och dra.
Nej, det är
Eller
det
det
inte.
låter ju som det när du pratar nu, men jag förstår ju att det är, först är det liksom samla in flera miljoner, för det kostar ju en jäkla massa att bestiga berg. Och sen så måste du kanske käka upp det lite, tänker jag. Och sen kanske du måste träna lite. Eller?
Ja, du har helt rätt. Alltså, att vara professionell äventyrare är en väldigt komplicerad mix utav skills. Därför att tittar man på Amundsen, som då var först till Sydpolen. Tittar man på Vasco da Gama, tittar man på Columbus, alla de här personerna, att finansiera 8 liksom fleets som ska över liksom, du vet, Atlanten till USA, liksom, du vet, till Karibien och så vidare, eller Vasco da Gama, eller alla de här sakerna. Det var en mix av kunskaper utav att sälja in det hela, få folk att tro på det hela. Vad de gjorde på den tiden, de flaggade ju för kanske, du vet, slavar, kryddor, sprida religioner, du vet, kanske sprida kungariket, ta hem nya uppfinningar från Kina som Marco Polo gjorde. Det var en annan typ av införsäljning, men trots allt, det var ju säkert hundratals miljoner de här grejerna skulle kosta om man skulle översätta det till dagens liksom pengavärde exempel. Så det är klart att det är en blandning där utav att jag exempel fick ju lära mig fotografi och filma ganska tidigt därför att det krävdes. Och jag var också en kreativ person sen mitt musikspelande och allting. Jag var en kreativ person som tyckte det var kul. Så jag gjorde ju fotoutställningar, fotoböcker, utställningar, filmer, tv-program. Samtidigt som jag då föreläste, pratade med folk, informerade människor om hur det här kunde göras, samtidigt som jag var tvungen att göra själva äventyret och dokumentera det här, samtidigt som jag också var tvungen att sälja in det här till sponsorer och få dem att tro att det här var viktigt och visa hur det här kan då liksom visas, att de kan vara en sponsor på Mount Everest, hur de kan använda det här i sin marketing. Så det är en blandning av tonvis med saker som man måste ha kunskap om för att sen kunna, det räcker inte bara med att jag är en duktig bergsbestigare, eller jag är fotograf, eller jag är mediekunnig, eller jag är etc. etc. Det är en blandning av alla de här sakerna och bygga upp ett team av kunskap och människor runt. Och jag har lärt mig följande. Jag är inte bäst på allt, men jag är duktig på att hitta vem som är bäst. Så menas med att när jag ska korsa Antarktis på med kite, då tänker jag så här, okej, okay, vem är bäst i världen på kite över is? Ja, men han bor i Norge. Bra, då åker jag dit. Och så försöker jag då lära mig av honom. Och sen så försöker jag då liksom korsa Grönland 170 mil med honom för att träna inför 2500 kilometer, 250 mil över Antarktis till Sydpolen. Mm. Så hitta rätt personer. Och sen så då har du, som du berättar också, den mentala träningen. Att du måste också vara rätt inställd och kunna tro på dig själv och kunna också sätta ihop teamet och tänka annorlunda. Jag hade teamet av vd som jag tog till Himalaya för ett tag sedan. Det var 10 stycken företagschefer. Och det var ett berg framför oss. Och jag tittade på det här teamet och sa så här, nu ska ni få jobba i team här. Pekar på berget. Vilken rutt är bäst upp till toppen? Okej, nu får ni tänka lite grann. Ha, intressant, sa de här killarna. Börja tänka lite. Det här är så personer med 5000 anställda och så vidare. Så jag började, vi tar den här rutten upp. Nej, det var fel. Jaha, okej. Tillbaka i teamet igen. Pratar jag, okej. Vi tar den här rutten upp och så runt där och så bort dit. Nej, det är fel också. Vad fan då? Så kom de tillbaka igen. Och så försökte de 3-4 gånger alla möjliga rutter. Bara, nej, det är också fel. Men, vad fan? Vilken väg är bäst då? Den långa slopen på baksidan. Baksidan? Du har inte sagt någonting om någon baksida. Du har inte tittat. Du har inte frågat. Varför ska du gå den här otrevliga branta vägen upp, där det finns en lång, lång, lång fin backe upptrampad på baksidan. Och de blev skitförbannade och sa, du sa inte att det var någon baksida. Nej, du frågar inte.
Nej,
så sådana saker är vad jag ställs inför, att jag fick tänka outside the box. Tänka att när det är absolut omöjligt, vad finns det för möjligheter?
Ja, one out of a million, var det inte så?
Ja, ungefär. Så det är sådana saker som jag skulle, när jag paddlade till Afrika exempel, så var det 400 slussar genom Europa.
Oh.
Och där fick jag slåss genom med alla stora oljefartyg och saker. För jag tar mig in de här slussarna genom Tyskland och sitter min lilla stora kajak där med 5 meter lång. Och så var det ett ställe i Nordhorn i Tyskland där de hade stängt av slussystemet med inget vatten på andra sidan. Så frågade någon construction worker där, någon byggare, frågade sig, du, hur ska jag ta mig igenom här? Ja, det går ju inte, sa han och pekade. Det finns inget vatten. Jo, men hur paddlar jag genom staden? Jag tror inte riktigt förstår. Pekan på slussen igen. Det finns inget vatten i slussen. Nej, jag ser det, men hur gör jag? Ja, men du kan ju inte göra det. Det är omöjligt. Ja, men om det var möjligt då? Hur hade du gjort om det var möjligt? Det är omöjligt. Ja, men jag är lite Peter Pan. Think happy thoughts. Om det var möjligt, hur hade du gjort då? Ja, sa han. Om det var möjligt, vilket inte är. Men om det var möjligt, då hade jag nog valt kloaksystemet under staden.
Fine.
Sen ringer upp fire department, öppnar upp något slussystem där, skickar ner kajaker med rep och grejer, och så börjar jag paddla där 2 kilometer under staden i tunnlarna. Och de, hela gänget följer, halva staden är med nu och följer det här på andra sidan och väntar på andra sidan när jag kommer ut från kloaksystemet. Och så står han och tittar på mig och skakar på huvudet, och så ropar jag till honom och säger, you see, it was possible. Och då tittar han på mig och säger, yeah, if you think like that. Exakt.
Om du tänker så.
Därför att hans realitet var att, hur är det möjligt med vad jag har inom min cirkel av comfort?
Mm.
Inte vad jag har för circle of comfort eller hur jag tänker. Han tänker, om jag är mig nu, hur skulle jag se det här? Jag ser det här som omöjligt, för jag ser inte en lösning. När jag ber honom tänka outside the box och tänka på saker som är omöjligt, då blir de omöjliga sakerna möjliga.
Mm.
Så sådana saker vi är tvungna att ställa sig inför hela tiden. Jag blir tvungen att tänka, hur löser det här? hur löser jag problemet när det inte går att lösa?
Men det är väl fantastiskt, för det kan man ju ta med sig till allt, i allt, i alla relationer, allt man gör, alla jobb, hur man handskas med barnen eller hur sjutton som helst, för du står väl inför utmaningar hela tiden när du, på det typen, det jobbet du har.
Tittar man på, tar man exempel på Hillary exempel. Hillary är på pengarna i Nya Zeeland. Han är på mynten, han är på flaggor, han är på statyer. Thor Heyerdahl är på liksom Norwegian liksom wings och sån grejer. Det är liksom Vasco da Gama, Christopher Columbus och så vidare. Alla de här personerna som är stora äventyrare genom tiderna har faktiskt blivit uppmärksammade på ett väldigt stort sätt och liksom glorifierade på ett sätt därför att de vågade sätta ner foten och göra saker och ting som ingen annan vågade. Ja, men sen speciellt i Norge exempel, utan väldigt, väldigt, väldigt stark hur de som nyblivet land som från Sverige då kliver ut och gör en sån grej som prestation. Det här var ju långt innan de fick olja och saker. Det var ju som, vad är vi duktiga på exempel? Här, vi är explorers, Nansen, Amundsen, de här personerna. Så det har ju varit en väldigt liksom, viktig del i världshistorien det här med. Och det är därför många äventyrare gör böcker och föreläsningar och saker. För det finns kopplingar till vardagslivet. Det finns kopplingar till relationer och saker. Att våga när man inte vågar. Att sätta upp mål och nå målen. Mm. Att våga ge sig utanför sin comfort zone. Att ta risker. Du kan inte bestiga något berg överhuvudtaget i livet. Alltså även för ett personal Everest. Om du tar någon form av risk. Det är jättefarligt att gifta sig. Det är jätteläskigt att våga ta ett nytt jobb. Flytta till annat land. Skaffa barn. Allt det där. Det är,
ja, men du pratar om rädsla. Saker. För det är väl det som hindrar oss mycket. Och varför är vi så rädda? Gemene man är ju rädd.
Vi är rädda för det som är som är alltså the unexplored, om man säger så. Det är det som vi inte känner till tycker vi är läskigt för och det är många som den äldre generationen till exempel som tycker så här, internet, det verkar farligt, det verkar läskigt och det här verkar konstigt och hela tiden kommer så här saker in som att känner jag inte till det, kan jag det inte, då är det läskigt. Istället för att tänka så här, spännande, det här är något nytt. Det ska vi testa.
Mm.
Utan det är den här lilla cirkeln. Men många som vi känner exempel på Östermalm där vi växte upp exempel. Ja, de har ju kanske en ruta. Den rutan går de aldrig utanför. Därför att de vet, den rutan är bekväm. Och visst, det är bekvämt. Men ingenting händer om du inte går utanför din comfort zone. Det är väldigt tryggt där inne. Det är väldigt tryggt där inne i den här cirkeln. Men det sker aldrig någon förändring.
Nej.
Du har aldrig lösa stora problem inom dig själv eller i världen om du bara stannar innanför din lilla cirkel. Du måste liksom, du måste tänka internationellt. Du måste också lära dig, och det jag har ju lärt mig runt när jag reser runt världen mest genom att liksom, alltså jag skrev två stories som blev perspectives för mig.
Ja, det ett vill jag höra.
Ett var när jag var i Amazonas och hade min telefon med mig, tog en bild på en familj. Och när familjen hade träffat vita människor förut, eller vita, western world som man säger, vita blir fel, men the western world. Jag tog en bild då på den här familjen och pappan i familjen tittade lite på den här telefonen och skrattade och pekade lite grann och översättade, och han började skratta så här, vad skrattar du åt, sa jag. Ja, alltså han säger att jag var fin bild där, hans fru och barn, och, men vem är han till vänster? Men det är du. Han har aldrig sett sig själv.
Nej.
Han visste inte hur han såg ut. Han har aldrig haft en spegel. Han ser inte att titta sig själv i spegeln i vattnet. Och han är, det är ganska ointressant hur han ser ut. Han har väl någon koll kanske ungefär. Men kommer han gående på gatan så vet inte han att det är han som kommer.
Nej, men ja, den känns ju lite odd i våran...
Och det blir ju som narcissism på Instagram får helt en ny nivå. Man så här, ja, jag ska liksom justera lite nivåer på det. Jag ska lägga lite filter och saker. Han vet inte hur han ser ut överhuvudtaget. Nej. Det är första. Det andra spännande. Historien var att jag jobbar med Läkare utan gränser nere i Nicaragua. Och vi åker runt och så är det en familj som bor inne bland soporna. Mitt inne i berget av sopor, rakt inne bland alla sopor, har de satt upp ett litet hus där.
Mm.
De är inte kloka i huvudet, tänkte jag. Så jag måste ju, som den här västerlänningen, den här liksom förmögna, smarta, intelligenta västerlänningen komma till de här dumma lokala människorna och visa hur smart jag är, hur dum de är. Det är fast så som det lät när jag skulle förklara att de inte fick bo där. De måste bo där borta på den Big Green istället, på gräset där borta. Då säger den här killen från Läkaren utan gränsen: Johan, du förstår inte. Du har helt missuppfattat det hela. De har prime location. De har det bästa location av alla.
Mycket bättre än
någon annan. De får maten först. De får alla tv-apparater först. Allt det de kan sälja kommer först till dem, för de bor inne i soporna. Jag är helt tänkt helt fel. Jag tänkte jag skulle vara smart att komma till dem och förklara att det var dåligt att bo i soporna, och jag är så smart att jag förklarar för dem att det är bättre att bo på gräsmattan. Men min vy på det hela blev totalt switchad runt när jag insåg att jag var den dumma personen. För jag förstod inte att de bor där endast för de får ju tillgång till alla, alltså, resources. Alla tillgångar. Så sådana saker det händer saker och ting när jag reser. Så därför är jag intresserad av att resa. Och därför har jag varit i 182 länder. För jag är intresserad av att se kulturer, människor, lära mig. För det är genom det som jag får en uppfattning av saker och ting. Jag lär mig saker och ting.
Men du, nu har du rest väldigt mycket inom där du har träffat buddhister och munkar och kloster och sådär, och fått ett helt annat perspektiv på hela världen. Hur skulle du kunna förklara ordet spirituell?
Jag skulle vilja säga följande. Jag har ju haft stora ynnesten att få lära känna Dalai Lama genom åren och träffat honom en hel del. Och en gång satt jag med honom i 2 timmar och hade ett personligt möte. Tills jag pratade om saker och ting. Då frågade jag massor med frågor. En fråga var, det var mycket krig runt om i världen, så jag frågade: how important is religion? Frågade honom. Because people seem to be fighting about religions all over the world. Då svarade han följande: religion is not important. People can live without religion. People cannot live without love and compassion. Så han menade att religion är sekundärt. Och det här är ganska intressant. Religion är din koppling till ett högre väsen, högre troende, vad det nu är, om du är kristen eller katolik eller muslim, vad det nu är. Det är fortfarande en egoistisk grej mellan dig och din gud. Det betyder inte att du är en bra person bara för att du tror på Allah eller på Jesus eller vad det nu är. Det är din koppling till Gud, vilket mycket väl kan vara jättestort och jätteviktigt för dig, men det påverkar inte hur du är mot andra. Så det Dalai Lama förklarade var att din religion, vad du tror personligen, är sekundärt. Hur du beter dig och är mot andra människor, det är viktigare. Sen förstås så är ju alla religioner baserade på att man ska vara en bra person, etc. etc. Men applicerar du inte det här, är du inte en bra människa, behandlar du inte människor, djur, natur väl, då spelar det ingen roll vad du tror på. Därför det är inte viktigt. För det gör ingen effekt på dessa världen. Så den spirituella delen för mig är: det spelar ingen roll vilken religion du tillhör. Det spelar roll hur du är mot andra människor. Det spelar roll hur du är mot dig själv. Det spelar roll vad du följer i form av guidelines för hur du ska hantera naturen för framtiden. Så det är mycket viktigare för mig än exempel vad du egentligen tror på. Så när folk bråkar och fightas över vilken utav Abrahams gudar du tror, det är ganska oväsentligt för mig. Katolik, kristen, jude, muslim, alltihopa, det är ganska oväsentligt. Det bygger på samma grundstory. Men vad som betyder något för mig, det är om du är en bra människa. Är du en snäll person? Det betyder mycket mer för mig. Så min spirituella del, jag är nog närmast buddhismen, jag är inte buddhist. Men därför jag tycker att det är en väldigt fin filosofi. Det är inte religion, det är filosofi. Och det är en väldigt... Men även inom kristendomen, gör mot andra som vill andra ska göra mot dig själv, gyllene regel, också väldigt fint. Så alla religioner har mycket vackra saker. Men den spirituella delen för mig bygger mer på hur du är än vad du tror på.
Väldigt intressant. Och är det här någonting som du, jag tänker att det här är någonting som du försöker, ska inte plantera, men som du försöker applicera och prata med deltagarna i den här serien Expeditionen. Vilket är väldigt bra för den delen. Och jag tänker att många kanske har en hel del utmaningar där. För det är ju helt vanliga människor. Det är inga...
Ja, men
Hur landar det här hos dem liksom?
Ja, men så här. Jag är väldigt mån av att inte applicera. Att inte försöka påverka på något sätt vad jag tror på någon annan. Utan jag säger ofta så här. Ni får tro på vad ni vill. Tro på jultomten, fine. Tooth fairy, jättebra. Vad du än tror på. Bara du inte försöker liksom säga att jag är en dålig person bara för att jag inte tror på vad du tror på. Så jag, enda jag kan applicera på andra är att jag tycker man ska vara en bra människa. Möter jag en person som är djupt kristen exempel, då säger jag att jag respekterar din tro. Muslim, samma sak. Jag respekterar alltihopa. Jag kanske inte tror på det själv, men det är samma sak som med politik eller med kärlek. Eller du säger så här, ja men jag är kär i den personen. Jaha, men jag är inte kär i den personen. Det betyder inte att jag tycker att du har fel. Nej. Det är bara jag är inte kär i den personen som du är kär i. Får vi hoppas. Utan liksom att, utan det handlar mer om att sådana fall är att du är kär i den personen, du ser någonting jättevackert i den personen och jag respekterar det. Men hur du är som min vän, det är ju viktigt för mig. Vem du är kär i, det är helt oväsentligt. Så samma sak som med religion, vem du tycker om som Gud eller tror på, det är ganska oväsentligt för mig. Om du är en bra person, som i expeditionen exempel som vi talar om nu med tv-serien, om de är bra team members, om de är bra, jobbar tillsammans, om de är liksom fina människor som förstår att vi måste jobba i team och stötta andra, inte trycka ner andra och jobba. Det är viktigt för mig. Vad man tror på är mindre viktigt. Vissa var religiösa, vissa var inte religiösa. Nej, men det spelar ingen roll i en klättring på ett berg i Himalaya. Vad som har att göra med det är att finns du där för mig när jag behöver dig? Och jag finns där när du behöver mig. Det är viktigt.
Mm. Du Johan, vad fint. Tack snälla. Hur ser dina morgonrutiner ut? Eftersom du reser så himla mycket. Liksom, hittar du hem till dig själv någonstans med dina rutiner?
Eller ja.
Våra rutiner?
Men jag reser mycket så hoppar jag mellan tidszoner. Så ibland så behöver jag ta liksom melatonin och saker för att komma in liksom i balans. För att jag hoppar mellan kanske... Nu exempel som, nu hoppar jag mellan, nu ska jag till Los Angeles som ett tag, det är 12 timmar tidsskillnad från Dubai. Så var jag liksom 4-5 timmar bakåt häromdagen i Indonesien. Och det blir väldigt svårt att följa en exakt liksom rutt. Jag tycker om att gå upp med solen. Jag tycker om den, och för det är någonting som jag lärt mig från tribes, eller från dem, att de går upp när det är sol. När det är solen går upp så går de och lägger sig när det är mörkt. Så jag försöker, jag äter en gång per dag, jag äter bara middag, så dricker vatten under dagen, så gjort ganska länge. Sen så fuskar jag med det förstås, utan om du säger ska vi gå och ta en lunch, ja, då tar vi lunch. Jag är inte militant på det sättet, det är inte som, men jag försöker att äta en gång per dag.
Och varför gör du bara det? Jag ifrågasätter inte, jag är bara nyfiken.
Jag satt igång faktiskt på Rish i Stockholm, och så skulle jag äta lunch och så kom pastan in. Då tittade jag på tallriken och tänkte så här, jag är inte hungrig. Nej. Varför äter jag för? Och så tänkte jag så här, det här är jättekonstigt. Nej, men jag tar ut maten, jag vill faktiskt inte ha den. Sen kom middag, så bara, nej men jag struntar i middag också. Sen nästa morgon kom det frukost. Tittade jag så här, nu är jag lite småhungrig. Mm. Det här har jag inte känt på länge, att jag är hungrig. Tänkte så här, mat, alltså man ska äta när man är hungrig, inte bara för att äta. Nej. Kan man äta socialt om man tycker det är kul. Men du behöver ju inte äta. Utan det är inte ofta man behöver verkligen äta. Det beror på också hur pass mycket man tränar och man gör andra saker. Men egentligen så behöver du inte så jättemycket mat egentligen. Utan jag tar oftast en typ en banansmoothie eller någonting. Eller vattenmelondricka eller någonting, juice under dagen kanske. Sen så äter jag middag runt 6-7. Nu är klockan 17:30 hos mig. Jag ska gå och äta om en timme. Och nu börjar jag bli lite småhungrig för jag har inte ätit på hela dagen. Så jag försöker att äta. Sen självklart när det är flyg fram och tillbaka, om man är på expeditioner och saker, det är lite annorlunda. Men jag trivs bäst med att gå upp med solen, gå ner med solen och äta en gång per dag. Det är svårt också när mina vänner här i Dubai nu exempel, ja men ska vi gå och äta middag 21:30, ja, herregud, jag dör ju 21:30, jag är hungrig vid 4 liksom. Utan då äter jag oftast, då äter jag oftast liksom middag vid 5-6. Sen går jag och sätter mig vid matbordet och så pillar lite delar på grönsakerna och låtsas att jag äter för att vara social.
Oh, vad tränar du för någonting då?
Ja, du nämnde det med vikt och det är ganska intressant. Jag går upp på det ganska mycket. Så innan jag åkte till Nordpolen till exempel så gick jag upp till 97 och sen vägde jag 69 när jag kom tillbaka. Så att en explosion tappade jag 27 kilo, en explosion tappade jag 17 kilo på Everest. Varje Himalaya-explosion jag gör, som när jag var vid TV4 nu exempel, tappade jag 10 kilo. Så jag går upp och ner ganska mycket hela tiden. Jag försöker nu att jag gjorde en stor diskoperation efter den här olyckan som jag berättade om i Antarktis, så fick jag en disk. Tre diskar blev lite messed up och jag blev liksom sängliggande paralyserad och sen åkte jag in på ambulansflyg och så opererade jag. Så jag har typ 15 cm är på ryggen. Så att det där då, och det gjorde ju att jag är lite mer försiktig på vissa saker och ting. Som att jag kör inte till exempel speedway, exempel sådana saker. Jag kör inte puckelpist. Jag är ingenting som hoppar och studsar för mycket. Jag försöker vara försiktig med sådana saker. Där man kan bestiga Mount Everest och sådana saker. För det är inte den typen utav liksom. Så att jag försöker lite grann hålla ganska mycket samma vikt just nu. Nu väger jag väl 86, 87 kanske. Jag vill ligga runt 80. Där känner jag att jag
Och
känner
vad är
mig.
du? 1,85.
1,82.
82.
Ja, så det känner jag. För jag vill inte gå ner för mycket heller. För det har jag märkt för vissa kompisar. Går du ner för mycket om man är över 50, går du ner för mycket så börjar man se gammal ut. Skulle jag gå ner till 70 till exempel, skulle jag liksom. Och jag gillar bra, jag gillar god mat, så jag vill inte heller gå ner för mycket. Utan jag vill hålla mig runt 80, det känner jag mig trygg liksom. 97 innan Nordpolen var jättejobbigt, för jag åt ju hela tiden för att gå upp det här. Svåra var ju att hålla träning också, 2 timmar per dag, under tiden jag går upp i vikt hela tiden.
Ja,
Sen
och kör du
så,
styrketräning då, eller?
och det här är också intressant, utan det beror på vad jag gör. För paddlar jag till Afrika exempel, då använder jag ju överkroppen väldigt mycket och armarna. Men om jag sen då ska då cykla genom Nord- och Sydamerika, ja då är det ju bara bena i
Just det.
princip. Sen så exempel så ska jag då kitesurfa, då är det hela kroppen som jag använder. Så det beror lite på vad jag ska göra. Himalaya är ett ganska bra exempel. Det är lite grann av allting. Det behöver vara lite, du vet, stark i armarna, kroppen. Jag behöver bygga upp mina magmuskler mer för ryggen, för min operation. Så det är någonting som jag jobbar på nu. Hitta en balans med det, med core, liksom de sakerna. Så att jag mår väl bra utav att gå upp på morgonen tidigt, kanske 6, gå och lägga mig ganska tidigt innan 12, försöka sova 6-7 timmar, äta en gång per dag, jag försöker köra en timme av någonting per dag. Kan vara yoga, kan vara meditation, kan vara träning, kan vara gå ut och gå en promenad. Så jag är inte militant i de här grejerna därför att jag är inte ett mål som jag egentligen är ute efter. Det är en livsstil som ska gå under hela mitt liv. Och då kan jag inte vara för militant, för då börjar jag känna mig, vad säger man, jag börjar alltså få, inte skam, vad säger man på svenska? Ja, jag känner att jag har någon form av skam i kroppen om jag inte gör det på dagen exempel då.
Men du får en
Och det vill
dåligt
jag inte känna.
samvete.
Dåligt samvete, så heter det. Utan om jag inte får dåligt samvete liksom, så är det rätt tycker jag. Utan jag vill inte liksom, ha ångest om jag inte har gjort det här. Så jag fick göra en timme av någonting per dag. Om jag går in för träning inför ett berg exempel, vissa explosioner framöver som kommer vara ganska stora, då behöver jag kanske 2 timmar per dag. Men nu försöker jag göra mycket mer stretching. För det kommer också med åldern, liksom att är du 50 plus exempel, jag känner liksom att det här med att köra handflatorna rakt fram i golvet, det har inte hänt på ett tag. Det kanske aldrig kommer hända för mig heller med tanke på ryggen. Men däremot så vill jag vara mycket mer rörlig i kroppen. För jag känner, det är viktigare för mig än egentligen liksom. Jag har ju kompisar till mig som är ganska överviktiga, som är superstretchade. Jag kan gå ner i split liksom, fast de har lite. Utan mer viktigt för mig är rörligheten och stretchigheten än att ha sexpack. Det är inte lika viktigt för mig. Det är mer den här balansen utav att vara liksom, vara balanserad i kroppen och
Fattar.
stretching och så.
Du ska få 5 ofullständiga meningar som du bara fyller på med ett litet kort svar.
Yes.
Den mest fantastiska platsen jag har besökt är, vad är det första du kommer att tänka på?
Den mest fantastiska platsen jag har besökt, sa du, är nog Himalaya. Anledningen till det är för att det är en blandning mellan den spirituella världen, energin i naturen, utmaningen, fysiska utmaningen och ett fantastiskt fint folk och kultur som bara menar väl. Så den blandningen gör att det är en av mina favoritplatser på jorden.
Mm. Underbart. Den godaste måltiden på berget en gång var ändå?
Det var när jag skulle i 60 dagar korsa Antarktis till Sydpolen. Det här görs ju under december, januari månad, då det är sommar i Antarktis. Och jag och en norrman korsar då 2500 kilometer, 250 mil, från kuststräckan till Sydpolen. Med mig i paketet, med mig hade jag ett paket för mina föräldrar. Det var ett julklapp, en julklapp. Och det här paketet då fick inte jag öppna förrän på julafton då. Det var ju 40 dagar in någonting. Och på julafton öppnade jag det här paketet då. Och då är det fullt med svenskt blandgodis.
Oh.
Och det är exakt vad man vill ha när man är i Antarktis efter 40 dagar och har tappat 15 kilo. Marsipan, kycklingar och allt vad det var. Det var faktiskt jättegott.
Godaste smågodiset du har ätit någonsin.
Ja, det var bara för att jag hade gått och burit på det förbannade i 2 kilos paketet liksom i 40 dagar. Och så var det någonting man kunde äta och inte bara... Jag bävade först.
En ny sjal, ett par kalsonger eller någonting.
Ja, ah, då hade jag ju...
En slips, då hade ju
passat. På mina föräldrar.
De visste vad du behövde. Ett mantra jag lärt mig på vägen av mina sherpas är...
Att alltid tänka positivt. Och det här kommer till ganska intressant, egentligen inte quantum physics, men det kommer till en intressant grej som en av munkarna sa, skärpas upp ibland bergen. Han sa så här: hjärnans kapacitet eller hjärnans energi för att skapa en tanke är inte mer eller mindre om den är negativt eller positivt. Det tar inte mer energi för tanken, för hjärnkapaciteten att forma tanken positivt eller tanken negativt. Om det tar exakt lika lång tid för hjärnan att producera den här tanken, tar lika mycket energi, tar lika mycket vikt eller vad man nu ska kalla det för. Om det är exakt samma sak och man kan välja positivt eller negativt, ja, då är det bättre att tänka positivt.
Mm.
Hade det varit mycket mer svårare att ta längre tid och mer kapacitet och mer energi att tänka positivt, då finns det en förklaring till varför vissa tänker negativt för att ta den snabba utvägen. Men det är exakt samma sak för hjärnan att producera den här tanken, positivt eller negativt. Och om det är det, varför väljer man inte bara det positiva? Det var en munk som lärde mig.
Det tar vi med oss. En gång när jag verkligen behövde gå på toa under en expedition hände det att jag...
Gissa på mig. Nej, men...
Ja, är det inte många klättrare som gör det då?
Nej, men det har jag gjort. Det har jag gjort. Alltså, på Everest, på nedvägen, då var det inte läge att börja ta av sig dumbyxen efter 52 timmar. Det var ju bara let it flow. Så jag löser den när jag kommer ner. Men jag egentligen handlade det om Nordpolen igen då. Därför att där var det ju så, det är ju isbjörnarnas land. Och ska man springa ut på toaletten på natten så är det, du vet... Och det är snö och väder utanför och det är isbjörnar utanför. Och där står man med geväret. Och där var det mycket så här kissflaskor och saker. Du vet, vi har trängas in i tältet, jag och norrmannen där. För att kunna göra saker in i tältet. För att inte gå ut ur tältet med bössan i handen. Och liksom byxan i andra handen. Och sen så försöka liksom, hitta sig ut där i snö och vädret. Så att det var väl mina minnen från det.
Då vill man inte vara tjej och ha så här svår mens.
Nej, det är inte kul för tjejerna det.
Sista frågan. När jag dör, vill jag bli ihågkommen som?
En person som var snäll och ville göra gott.
Mm.
Förhoppningsvis någon som har också gjort mycket gott.
Jättefint. Nu ska du få höra mina tankar om dagens ämne. Det här med äventyr, upptäcka nya saker, att vara ett med naturen, att hitta en större mening och så vidare, är verkligen saker som kittlar hos mig. Det behöver inte vara att bestiga ett av världens högsta berg. Det kan vara allt från att skapa nya vanor i vardagen, att testa nya grejer, att starta ett företag eller testa lite nya galna recept till att flytta utomlands. Drivet tror jag kommer från en djup nyfikenhet, att vilja ha mer av livet. Jag har bott utomlands och det kanske inte är sista gången. Just nu bor jag i Stockholm och trivs med det. Jag har börjat spela lite paddel och det är superkul, även om det alltid är tennis som är min racketsport närmast hjärtat. Jag har lite nya spännande utmaningar på gång som jag inte vill avslöja för att bara nämna några. Jag återkommer hela tiden till ordet nyfikenhet, för det ligger en sån otrolig energi i det. Att vilja lära sig ett nytt språk, upptäcka nya ställen på jorden, vidga sin kompisskara och så vidare. Jag tror att om människor vågar släppa sin rädsla lite mer och låta nyfikenheten få ta plats, så skulle en helt ny dimension öppna sig. Det får sätta stopp för dagens samtal. Så roligt. Så roligt att ses! Nu sträcker jag armarna rakt ut. Det är jätteroligt. Tack för ett fantastiskt samtal, Johan. Det var så roligt att se dig.
Tack själv, Shirin. Och tack för att du tog dig tid och lyssnade på mina dumma historier.
Tack för att du tog dig tid. Om nu följarna och lyssnarna vill läsa mer om dig och följa dig, var hittar vi dig någonstans?
Jag lägger upp vissa saker på johanernst.com. Vänta. Det är nog bättre, för jag är på att göra om den sajten. Bättre i sådana fall på Instagram just nu. Mm. Som är Johan Ernst.
Johan Ernst.
Där tror jag att jag lägger ut mest saker just nu. Jag håller mig lite grann off social media lite grann. Så jag lägger inte ut jättemycket. Men jag rekommenderar er att gå tillbaka i tiden och läsa mycket av mina inlägg. För mycket handlar om de filosofierna som jag har pratat om idag. Lite mer djupare. Om vissa av munkarna som jag har träffat och vissa dialoger med Dalai Lama och så som jag skulle dela med. Så att jag lägger inte ut saker och ting som, det lägger bara ut saker och ting som jag tror är bra, liksom tankegodis.
Mission, jag fattar. In och följ Johan Ernst, in och följ mig på Shape by Shirin och prenumerera gärna på podden så du inte missar ett enda samtal. Kommentera och dela gärna med dina vänner. Stort, stort tack till min fina sponsor Great Earth som också jobbar hårt med sitt hållbarhetstänk. Spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Jag tar med mig massa härlig inspiration från Johan, men framförallt att allt är tusen tack. Tills vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då, Johan.
Hej då.